Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 99. Den här veckan ska vi snacka ner racet på Laguna Seca i helgen här. Men vi ska också blicka fram mot säsongsavslutningen på Long Beach, California. Och med mig den här veckan har jag Anna Andersson och Jakob Fredriksson. Och vi har också kommentarer från Rasmus och Linus och Felix och Marcus. Alla som har kört i helgen. Så detta bjussar vi på här nu. Ett avsnitt från nummer 100. Hur känns det? 100 avsnitt.
Tiden går fort när man har roligt. Det känns som att förrgår som vi börjar med det här. Men snart avrundar vi andra säsongen av Indiepodden. Så jag tycker det har varit jättekul.
Men jag har ju bara varit med en säsong. Men jag tänker, shit, alltså det är redan slut.
Ja.
Det är inte riktigt så man tänker när man sitter där i någonstans mitt i juli. Och det är liksom trippelheader F1 och det är IndyCar. Man vet inte när man ska sova och när man ska äta och när man ska titta på OS. Man vet ingenting liksom.
Det har varit ett extremt händelserikt år i alla fall. En extremt händelserik sommar med fotbolls-EM och OS som liksom tar fokus från den här sporten som vi älskar mest av allt.
Det håller jag med om, att det har tagit fokus från det viktiga.
Men du har inte tagit ditt fokus. Nej, du har tagit allmänhetens fokus kanske.
Ja, precis.
Du, Anna, som håller på med och rapporterar kring alla möjliga sporter. Visst dammsuger OS och EM, fotbolls-EM och sånt, uppmärksamheten från allt egentligen när det väl händer?
Ja, men det gör det. Men samtidigt så tycker jag att i år, mycket tack vare att vi framförallt, om man tittar på Formel 1, har haft ett så otroligt jämnt mästerskap, så har det faktiskt gått att rapportera om det, och det har gått att hitta en massa kul och spännande vinklar som gör att man faktiskt har fått plats. Sen får man ju tänka lite grann när man släpper de olika bloggarna, alltså vilka tider på dygnet. Det är ju dumt att släppa det liksom en kvart innan Sverige spelar fotboll eller innan Armand Duplantis ska hoppa liksom. Så man får ju tänka till lite där hur man ska släppa grejerna. Så jag vet att det finns vissa som tycker att, åh, har jag fått vänta på det här så och så länge liksom. Men det är ju för att jag då å andra sidan tänker att ja, men vi måste skjuta det så att det får plats också på ettan så folk hittar det. För det är ingen idé att sitta och jobba med saker som ingen ser.
Mm. Men det du säger att det är jämnt i Formel 1 till exempel, det är inte bara där nu, utan vi har ju faktiskt haft äran i år att kunna rapportera från ett väldigt jämnt IndyCar. Vi har ett väldigt jämnt MotoGP också. Så det är inte alls på ett sätt. Nej, jag vet, Jakob, du grimaserar där lite så. Nej, det är väl ganska över. Quartararo leder väl ganska övertygande MotoGP, men ändå från racehelg till racehelg så är det extremt jämnt. Man vet inte vad som ska hända.
Nej, precis.
Så är det väl, och det är ju, men om jag tittar ur mitt perspektiv då från Aftonbladets sida, så är det fortfarande, där är ju fortfarande Formel 1 störst, för det är det som drar de stora klicken, de som drar den publiken som egentligen inte har hjärtat i racingen, och det är de som man måste få till för att nå den stora publiken, även om man gärna vill nå alla racingfantaster också. Så det är det som för att någonting ska gå runt, så måste man ju lyckas nå båda. Nu har ju IndyCar varit otroligt spännande, men tyvärr så är det ju så att det hade aldrig gått att driva en blogg bara på IndyCar, på en sån plattform, därför att den är inte tillräckligt bred. Men Formel 1 i det läget som det är nu är ju tillräckligt bred, och då kan jag ju peta in IndyCar. i den. Så då får Indycar betydligt mer plats än vad det fått annars. Det är ju smart, va?
Mm. Supersmart. För det är ju Indycar du helst vill rapportera från, eller hur?
Ja, men absolut.
Mm. Jo, det är ju en väldigt nischad sport det här. Och sen är Indycar en nischad avdelning av den här sporten. Men om man kan smitta av sig med sitt engagemang lite grann bara, så tycker jag att vi har gjort ett gott arbete på de här första 99 avsnitten.
Det tycker jag absolut att vi har gjort. Eller ni har gjort det i alla fall, som ni som börjar.
Du har varit en betydande del av årets säsong här nu. Jag tror att det är en stor anledning till att det går, vi växer mer och mer in i podden. Mm. Så ja, jo, på tal om det. Det är inte bara du som propagerar för IndyCar i Formel 1-medier, Anna. Jag tänker Romain Grosjean har ju blivit en advokat för IndyCar också här nu. Så vitt och brett, han pratar upp IndyCar nu för tiden i sina kanaler. Och annat vore väl, och hade vi varit förvånade med tanke på hans framfart här nu på Laguna Seca i helgen. Och han var ju, herregud vad fort det gick.
Ja, helt sanslöst. Det roligaste var nästan när han efteråt sa att han kände sig som Alex Zanardi. Det tyckte jag var lite kul.
Ja, med omkörningen in i korkskruven.
Ja, precis.
Den sista av dem var väl rätt spektakulär, och han tur att han kom undan med den. Eller det var inte omkörning, det var en varvning, jag tänker på den på Jimmy Johnson. Men det är också, Johnson har ju också gjort sin beskedda del att öka IndyCars tillväxt, för publiken har växt i år, och rapporter om att sponsorstödet växer också på hemmaplan i USA. Och tänk man hade sagt för 5 år sedan, alltså, snart kommer Romain Grosjean, Jimmy Johnson kroka ihop i korkskruven på Laguna Seca. I vilken alternativ dimension då? Så IndyCar är så otroligt dynamiskt nu, eftersom vi har fortfarande så väldigt olika bakgrunder, och så är det paketet på banan levererar också verkligen.
Mm. Jag tror att Grosjean, när han snackade om att han kände sig som Zanardi, så handlade det om Zanardis omkörning av Herta. Det var 96-95 där någonstans. Så var, ja, som den var. Men det är ju otroligt kul att han har fått, alltså han har ju fått nästan som ett andra liv, kan vi nästan säga. Alltså den här fruktansvärda olyckan han var med om för ett år sedan, han lämnade F1, han var ju rätt nere, och så kommer han till IndyCar och får sig sånt riktigt härligt uppsving. Det måste ju vara dels härligt för honom personligen, dels ger det ju IndyCar någonting när det finns, kommer en F1-förare som ger lite extra, för han ger ju trots allt med sin person och med sin schweiziska charm, så ger han ju någonting extra till det här mästerskapet också, när du som levererar och gör lite show av det hela.
Jag tror faktiskt att hans anledning till hans popularitet är just att han kraschade också i sista han gjorde i Formel 1. Det har gjort han lite mer intressant.
Säkerligen. Ja.
Så när han kommer in här i USA liksom, så har han en backstory som är lite sympatisk så här, och det blir lite slår underläge, och så plötsligt så levererar han så som han har gjort här nu hittills i år. För jag tror, ska man sammanfatta Romain Grosjeans rookie-säsong här nu när man lägger den till handlingarna och låter den få marineras i några år, så tror jag att man kommer minnas topparna och inte dalarna. För vi har pratat om att han har varit lite ojämn i år.
Men när minns man dalarna egentligen, någon som har höga toppar? Det gör man ju inte, man sorterar ju bort allt sånt. Eller jag gör det i alla fall.
Runt Schumacher så är det nästan dalarna som man, jag i alla fall, noterar mest. Med Hamilton kanske inte så mycket. Med Grosjean så, eftersom dalarna definierade hans karriär i Formel 1 så pass, så tror jag också att det är väldigt individuellt här. Men det här loppet kommer man ju komma ihåg betydligt bättre än förra loppet i Portland, där han agerade torped in i första kurvan. I det här loppet så körde han ju väldigt spektakulärt, men ändå kontrollerat på ett annat sätt som man inte alltid är van att se Grosjean på. Så ja, jag hoppas verkligen att det håller i sig och blir lite jämnare nu i alla fall.
Efter Portland pratade vi om att det här var ju ganska statiskt lopp och det hände inte så mycket, och det var snarare så att huruvida det var bra med tankning till exempel och sådär, och blir det för ovisst hit och dit. Och så kom man sen till Laguna Seca och så var det en gul flagg, det var 2 gulflaggsvarv tror jag va, och det var omkörningar överallt på banan. Mm. Väldigt många inne i korkskruven. Vad var det som gjorde det här riktigt så bra? Vad ligger bakom att det blev sån sweet spot helt plötsligt?
En faktor är ju det att det blev inget bränslesparande i det här loppet. Eller väldigt, väldigt lite i alla fall. Och det kom inte att definiera strategierna som stallen höll på med. Grosjean kunde ju attackera så pass i slutet av loppet just för att han hade kört långt stinten innan. Kunde göra ett kortare depåstopp, kanske inte det var. Men han kunde i alla fall bränna på så mycket han bara orkade sista 20 varven. Och det betalade ju sig väldigt väl, för han körde upp sig. Han var väl lite 25 sekunder bakom Hörta när han kom ut i depån, och sen när han var i mål så var det väl knappt 5 sekunder. Just den dynamiken kom ju från att man inte behövde spara bränsle den här gången. Det var ingen lång gul flagg som kastade de strategierna som var tippade på förhand ut genom fönstret, som det var i Portland, utan här var, hade man förlängt loppet med 5 varv jämfört med för 2 år sedan, bara så att det inte skulle vara möjligt att komma i mål på 2 stopp. Och det är en enkel men rätt kul lösning. Jag tror gärna 5 extra varv på de flesta IndyCar-banor.
Ja, men kan man få bort den här ekodrivingen så är det ju en fördel. För det är väl någonting som jag kan känna ibland, att det är i och med att vi har de här bränslestoppen i IndyCar i förhållande till Formel 1 då, så kan jag tycka att den är lite seg, alltså när de ligger och sparar och sparar och sparar och sparar och sparar. För det är för mig så är inte det racing.
Men om vi tar direkt vilka topp 10 från helgens race här då, så var det ju Colton Hurta vann ju här nu igen då. Det här är hans favoritbana. Alex Palou på andra plats förstärker ju sin mästerskapsledning gentemot tvåan Pat O'Ward. Vi har Romain Grosjean på tredje plats som körde till sig på ren fart sista stinten till en tredje plats. Graham Rahal på fjärde, Pat O'Ward på femte. Tappa lite då gentemot Palou som vi sa. Marcus Ericsson hade ett tag där, ganska länge, nos på tredjeplatsen men var till slut aldrig riktigt nära. Vi har Joseph Newgarden på sjunde, Simon Bergenholt på åttonde, Oliver Askew nia och Eddie Jones tia. Vi hittar Felix Rosenqvist på en 19:e plats.
Usch, ja, hans helg var ju bara att glömma. Det måste ju varit något av det jobbigaste alltså.
Det såg bra ut från första början på träningarna så tycker jag, men sen så fick jag inte riktigt ut optimalt då på kvalet, och sen så tyckte han såg sällsynt nedslagen ut i intervjun efter racet.
Ja, ingen höjda då. Snurrade i kurva 3 första varvet. Det kändes ärligt som jag körde på is första varven på det sättet, så jag vet inte, det var samma däck som vi kvalade på. Jag vet inte om det hade något med det att göra, men det var liksom inget grepp i vänster bak. Men det var väl ingen excuse egentligen. Jag gjorde inget, alltså jag körde inget bra race, och gick väl lite hand i hand med att jag hade 0,0 confidence med bilen. Det kändes liksom inte som att det var ingenting som lirade lite. Det var rätt okej så där på första 2-3 varven på varje stint, och sen dalade det väldigt snabbt och de andra var mycket snabbare i slutet av stinterna. Ja, det var väl så racet gick genomgående hela tiden. Så nej, inte så mycket att ta med sig egentligen. Det är väl bara att försöka liksom fixa detta race för nästa år, för det känns ändå som att vi har varit mycket bättre på många banor nu i slutet av säsongen, men denna var ingen highlight.
Hur kan man förklara att ni för bara en vecka sedan sätter helgens snabbaste varv och kommer till Firestone Fast 6 i Portland, och att idag ser det helt annorlunda ut?
Jag tror ändå vi hade kunnat vara med topp 6-7 någonting i kvalet om vi inte liksom fick slut på bensin och grejer. Så att det börjar ju alltid där i kvalet, men jag tror att pacen i sig var ju inte bra. Jag tror vi jobbar däcken alldeles för hårt helt enkelt, och den är inte bra över en stint, och det är väl någonting som har varit ganska genomgående för oss. Det känns nästan aldrig som att vi är bättre över stinten än de andra toppteamen, så att det är väl det som är den stora läxan liksom. Hur kan vi få bilen bättre över en stint? Men samtidigt så ja, det kändes lite tillbaka i ruta 1 ärligt talat den här helgen jämfört med början av säsongen, så att hoppningsvis kan vi liksom pussla ihop de här racen som har varit så off för nästa år, för det vill ändå ta med mig det momentumet som har varit senaste racen nu.
Får ju ändå en sista chans, ett helt annat lopp till karaktären gatloppet i Long Beach om bara en vecka. Chans till revansch?
Absolut, det är en helt annan typ av bana. Stadsbanorna har väl gynnat oss rätt bra, framförallt Detroit och Nashville, i och med att det inte är så mycket dägg, så känns det som att vi är rätt starka där, framförallt i race. Så att ja, där blir det ju en bra chans att liksom sluta på topp, så få till kvalet där och liksom köra ett bra race hade varit riktigt skönt.
Ja, så det är tydligt att McLaren-bilen fortfarande är väldigt svårkörd. Det är inte ofta det syns så tydligt i motorsport överlag att en bil är fantastiskt svårkörd. Men den här gången gjorde det för särskilt Felix, lite grann för Pato, men han hade i alla fall track position på sin sida.
Alltså det känns som att det är väldigt tydligt att de två har brutalt mycket jobb att göra den här vintern. Alltså. Nu när säsongen startar så tidigt nästa år också som den gör redan i februari, så behöver de ju verkligen se till att de hittar en, få ordning på bilen så att det är en bil som båda förarna klarar av att köra och att den blir betydligt jämnare.
Tanken var väl tidigare, alltså i vintras, att de skulle ha en tredje bil lite oftare. Juan Pablo Montoya var ju med och testade med dem just på Laguna Seca i vintras. Men Montoya körde ju bara ett enda road course i år i McLarens tredje bil, och då gick det inte de vidare alls. Och det var det väldigt svaga loppet alla tre hade då på Indianapolis Grand Prix innan Indy 500. Så de har ju inte kunnat använda Montoya ändå, och Felix sa ju innan säsongen att Montoya... Och han hade ganska lika körstil. De kunde arbeta bilen på samma sätt. Medan Pato Ward var lite mer, det här är Felix ord, shut up and drive. Så det är lite synd att de inte har fått till den här tredje bilen ändå. Målet är 2023, och det kanske är lite väl sent trots allt.
Det kanske till och med kan vara så då att Felix välkomnade ju det här sommaruppehållet då och kom tillbaka med nya krafter. Och av allt att döma här under intervjun så känns det som att han ser fram emot det här vinteruppehållet också, så att de kan börja om från början och ladda om batteriet inför 2022.
Ja, men de har ju en del jobb att göra och han har rätt mycket jobb att göra, så att det är väl bara att ta tag i det liksom. Så mycket mer kan man inte göra. Alltså det finns ju ingen annan väg till någon form av lösning än att jobba. Det är ju det som gäller.
Men om vi kastar oss in till Marcus Erikssons race här nu då. Så det var faktiskt en ganska bra dag på jobbet ändå. För det första på lördagen så var han ju... Det är ju väldigt roligt att se Marcus Eriksson här nu som är besviken för att inte gå till Fast Six. För även om han sa det direkt så såg han ganska besviken ut när han blev sjua i kvalet.
Ja, alltid när man är på gränsen så är det ju... blir det lite surt när man inte når upp det alla lilla sista. Men det visar ju också på utvecklingen som Marcus haft under den här säsongen, att han är nu besviken med sjunde plats i kvalet, sjätte plats i loppet, och det borde ju gått.
Ja, men det gör ju absolut, alltså han har ju verkligen tagit ett steg till, och det är ett ganska stort steg han har tagit, i alla fall tycker jag när man gäller jämnheten under den här säsongen. Efter det att han vann så har han ju legat på en hög nivå hela tiden, och alla de här småmissarna som vi hade under inledningen av säsongen när han egentligen schabblade bort, eller han och hans team schabblade bort rätt många poäng, alltså, de har ju, ja, jag ska inte säga att de är borta, men de har i alla fall försvunnit. Det är någon småmiss här och där, det tyckte han ju faktiskt själv nu under det här senaste racet också att han hade, så att, men han har höjt sig. Och det tycker jag också båda gott inför nästa år. Och det som också båda gott är väl att man känner att som nu den här helgen så fastnar han ju lite där bakom Scott Dixon. Men han har ju liksom visat att han inte är en tredjeförare som är i det teamet för att fylla ut en bil. Han har ju i alla fall goda möjligheter att när han har det så startar han från en betydligt högre nivå med betydligt mycket mer respekt än vad han gjorde i februari förra året. Och det tycker jag är positivt.
Så här sa i alla fall Marcus Eriksson efter Laguna Seca.
Yes, så race-helgen här i Laguna Seca tycker jag var en bra helg för våran del. Bra träningar, ett bra kval med en sjunde plats där nära fas 6. Och sen själva racet var väl också helt okej, måste jag säga. Tappade en del i början när jag låg bakom Scott som hade en jobbig dag och inte riktigt hade tempot, så... Tappade väl nästan 20 sekunder på Hurta och Palou i täten där i början på racet. Sen, ja, egentligen hela racet var jag i en fight med Pato Ward där. Låg i hans växellåda stora delar av racet. Slutet av min tredje stint så gjorde jag en liten miss och tappade Graham Rahal. Så det var lite surt. Men bilen var svårkörd mot slutet av stintarna. Jag hade svårt att hålla däcken vid liv hela vägen för att klara av och hålla bra tempo mot slutet. Så det var lite på gränsen. Men ändå starkt att klara en sjätteplats. New var den gång starkt på slutet och körde om mig, men jag lyckades köra om han tillbaks och fightas för att hålla den där sjätteplatsen. Så ändå hyfsat nöjd, även om det kanske hade kunnat gått och blivit 4 eller 5 idag med den bilen och farten vi hade. Men ytterligare en topp 10-placering och en rätt så bra tävling för våran del. Säsongfinalen nästa helg i Long Beach känns spännande att komma dit. Det är ytterligare en stadsbana och det är just stadsbanor jag har vunnit mina två race i år, och vi har varit väldigt, väldigt starka på just stadsbanor, så det är klart jag åker dit för att vinna. Det är målsättningen och jag tror vi har goda chanser till det. Ganassi-bilen har varit extremt bra på stadsbanor, så jag är riktigt taggad för det, och var ju 2 år sedan nu sedan vi körde på Long Beach sist, och det är ett väldigt klassiskt race, så alltid en höjdpunkt på kalendern och häftigt att köra finalen på just den banan. Så riktigt, riktigt laddad och är ju bara 15 poäng nu efter Scott Dixon på fjärdeplatsen i mästerskapet. Så även om jag inte kan vinna mästerskapet längre så kommer jag gå för att försöka hoppa upp en plats till i mästerskapet och bli topp 4. Så det är väl min målsättning, förutom då att försöka gå för en seger.
En händelse i loppet jag skulle vilja ta upp som visar också på Marcus utveckling och Scott Dixons Racecraft och Chip Ganassis lagarbete. Det var ju omstarten. Saken var ju den att Pato O'Ward och Marcus var ju precis, Pato var mellan Dixon och O'Ward, och Marcus attackerar O'Ward in i Andretti-Hornålen, kurva 2. Och Dixon, vad jag tror, visar här hur otroligt erfaren och skicklig han är liksom på allting. För det ser ut som att Dixon liksom backar upp O'Ward lite grann, så Marcus faktiskt lyckas ta sig om på utsidan. Tror ni att Dixon verkligen försökte göra så, eller bara blev det på det här viset att Marcus körde om O'Ward på utsidan? Var det tack vare Dixon, tror ni?
Om det var tack vare att ett medvetet drag från Dixon för att även hjälpa fram Marcus?
Ja.
Ja, i så fall så är jag väl nästan geniförklarad och helgonförklarad om man lyckas göra det i de farterna medvetet. Jag vet inte, vad tror du, Anna?
Jag tycker det där var en väldigt svår fråga, Jakob, och den känns nästan överanalyserad. Jag tror... Nej, men jag tror faktiskt inte att den är så väl... Jag kan mycket väl ha fel, men jag tror faktiskt inte att den är så väl genomtänkt i de hastigheterna, utan jag tror att det var ett läge som blev bra helt enkelt.
Mm. Det var ju det att jag tyckte det såg ut som att Dixon bromsade upp insidan där mer än vad som hade varit normalt i det läget. I vilket fall som helst, det hjälpte ju Chip Ganassis framfart den här dagen. Nu kom ju O'Ward om Marcus igen senare i loppet, medan Dixon själv tappade i kräftgång. Jag jinxade Dixon ganska rejält där när jag utbrast för mig själv att han är ju världens smartaste racerförare, och sen så utpassade jag också att Justus Newgarden hade bra strategi på gång, och sen så gick det kräftgång för bägge lite senare i loppet.
Mm, jag stängde av min mobiltelefon när de där medlemmarna kom, för jag tänkte, det här kommer aldrig att funka. Vi kan inte ha en sån positiv Jakob, det går inte. Då är det någonting som är fel, så jag bara, nej, av med den.
Jag jinxade inte Marcus och Felix i alla fall, eller Felix lopp gick ju inte att jinxa mer än vad jag gjorde. Men jag tycker Marcus... strategi saknades lite grann ändå. Han gick ju in i depån första gången på 14 varvet, och det hade ju varit bra om de hade, precis som Grosjean, sträckt ut de 2 första stinterna någorlunda. Det Grosjean vinner sen på i slutet av loppet, det är just det att han kan sträcka ut näst sista stinten då 7 varv längre än de framför honom, vilket gör ju att han kan maximera farten på den röda däcken. Verkade inte som att Marcus riktigt hade koll på de röda däcken på samma sätt, men var lite missnöjd med en sjätte plats. Det är ju en bra dag trots allt.
Alltså, han verkade ju ändå ganska nöjd med sjätteplatsen trots allt då, sett det stora hela, men som han sa i intervjun där så hade han ju problem med att få däcken att hålla hela stinten ut, så han kunde inte göra så mycket mer. Så är man till exempel, Joseph Newgarden var ju lite samma position som Romain Grosjean var på de sista stinterna där. Och det var ju, men Marcus bet ju tillbaka det på Newgarden och lyckades hålla honom bakom sig sen i mål då. Men det hade ju varit roligare att se Marcus på offensiven där, precis som han var på Newgarden i, när vad var det nu, när det var, när han blev tvåa? Det var i
Mid-Ohio.
Mid-Ohio, just det, precis.
Mm. Anledningen varför jag tyckte det såg bra ut för Newgarden tidigt i loppet, det var ju för han visade att undercutten här var ju otroligt kraftfull. Han hade ju startat på 17 och var ju uppe nästan topp 5, bara för han gick det på 5 varv tidigare än de andra. Men det kommer ju straffa sig i det långa loppet. Men ja, det här var helt annat strategiskt spel än Portland. Det är så otroligt komplicerat med strategin i IndyCar. Så ja, vad kommer hända i Long Beach? Det är no idea.
Vad säger ni om Colton Herta, Alex Palou då på första och andra plats? Det var ju ändå två stycken förare som gjorde precis det de skulle i söndags och båda imponerade väldigt mycket tycker jag.
Alltså jag är främst imponerad över att Palou har hållit hela säsongen. Att han har haft den mentala styrkan. Jag trodde ju någonstans att vi skulle få se Newgarden och Dixon med och fightas om den där titeln. Det pratade vi om här för ett par veckor sedan, att liksom den är erfarenheten. Och att vi är väldigt osäkra på om Palou klarar av det där. Men det tycker jag att han har visat extremt mycket. Alltså att han verkligen är redo för den typen av utmaningar. Och det är jag lite överraskad över. För jag var lite tveksam där. Alltså tänkte ändå att lite så vill gärna. Men det är fortfarande han och Ward i toppen. Det tycker jag är... Ja, i Tyskland har man sagt hot up och det betyder typ jag tar av mig hatten.
Jag har inte sett Alex Palou göra några större misstag i år egentligen, för det som har bidragit till att han har fått kraschat eller fått bryta så, det har ju varit snarare mekaniska fel eller att han blivit avkörd. Jag kan inte minnas att han har gjort några stora fel själv egentligen. Inte som har varit avgörande för racen i alla fall. Kan ni komma på någon?
Nej.
Nope.
Det som ändå jag kan tycka är lite kul med årets säsong här är att han sitter där med 3 segrar. Det är ju inte så här jättemycket på en hel säsong. Men i år så är det så pass jämnt så att 3 segrar och ett riktigt bra och jämnt resultat räcker till att ha överlaget inför sista. Det tycker jag är rätt coolt faktiskt.
Mm. Någonting jag tar med mig från den här helgen också, om man ska hoppa lite längre ner i listan, så är det Jimmy Johnson, och se honom i farten här nu i helgen. Han körde till och med om Hinchcliff i korkskruven.
Kanske körde om Max Chilton också.
Ja men alltså grabbar, herregud, hur många gånger har ni inte sänkt både Hinchcliff och Chilton, så talat om att det är ungefär typ de sämsta i hela fältet. Så, att, så mycket behöver vi inte jubla, va?
Jag har ju aldrig sagt att Hinchcliff är sämst.
Nej, men ni har ju...
Chilton däremot.
Ja, men ni har ju varit extremt kritiska till Hinchcliff och när han någonsin ska få fart igen och det ena med det femte. Vi kan lyssna tillbaka här några gånger så ska du få höra, Ronny, jag lovar.
Ja, i för sig.
Nej, jag vet inte vad du pratar om.
Men i alla fall, Jimmy Johnson orsakar inte 2-3 gulflaggar per lopp längre, utan nu kör han ju faktiskt förbi och... 17:e plats låter inte helt fantastiskt när man är över 7-faldig NASCAR-mästare, men i rätt riktning. Långa trender.
Ja, precis. Han har ju åren för sig. Han är ju snart 50.
Han fyllde 46 år gammal under helgen. Så det
var det jag sa. Det är bara 4 år kvar då. Var det inte långsiktig plan du skulle säga?
Ja, precis.
Samtidigt som allting gick för Colton Herta den här helgen och han går alltså och vinner racet då, så Alexander Rossi kvalar ju tvåa igen och har ju visat bra fart här nu. Nu blev han ju, spannade jag själv, han var ihop med Herta, spann av då, så, vilket orsakade racets enda gul flagg. Det blev ju en liten diskussion i vår textslinga under racet där, huruvida det var rätt att attackera där Alexander Rossi gjorde. Jag är helt övertygad om att det var rätt, vad skulle han göra? Men det var inte helt svart eller vitt för dig, Jakob. Vad säger du nu när du fått smälta detta lite?
Andra varvet, en stallkamrat. De hade väldigt bra fart. Allt att döma. Jag tycker han kunde ha chillat lite faktiskt. Jag förstår att han satsar, men trots allt stallkamrat, handlar om ledningen andra varvet. Det där var illa tajmat av Rossi.
Ja, jag tycker det är lite symptomatiskt där för Rossi. Han börjar nog bli lite pressad och lite stressad liksom, över att det aldrig lossnar. Och då klarar man inte av att chilla. Utan då gör man de där grejerna som är liksom 40-60. istället för att vänta tills man har 60-40.
Mm.
Sen med facit i hand så vart det ju faktiskt möjligt att köra om just i den kurvan. Om man liksom i regel har fartövertag och ett bättre däck till exempel. Så det vart ju ett par omkörningar i den kurvan under racets gång.
Ja, men senare men
Ja, men till hans försvar så tycker jag ändå man ska säga så här. Okej, Laguna Seca är väldigt erkänt svår bana att köra om på. Varken Hurt eller Rossi har ju något mästerskap att köra om till exempel. Så att jag tror att han såg det här som sin chans faktiskt. Att hade han kört om Hurt där så kanske det hade blivit han som hade vunnit det här racet. För Hurta gav ju inte ifrån sig den ledningen sen under resten av racen. Så att, vad skulle han göra? Skulle han släppa av där? Då hade ju trean kommit och skjutit på där. Så det hade blivit väldigt tajt. Så att i det fallet så tycker jag beslutet att gå för den luckan var helt rätt. Men sen så var det ju... Ja, resultatet var ju symptomatiskt för hela Rossis säsong då.
Mm. Menar du att han tog rätt beslut då?
Ja, för att han visste inte hur utgången skulle vara. Alltså, det går ju alltid bra att gå an och vara efterklok.
Det är det som gör en stor racer, att de vet innan hur det funkar. Så de inte behöver vara efterkloka, de kan vara kloka innan.
Det är därför jag inte är någon stor racer.
Det här berömda sanna citatet och så vidare och så vidare. If you don't go for a gap that exists, you're no longer a racing driver.
Mm.
Fungerar för Grosjean senare i loppet, men väldigt symptomatiskt för oss. Jag tycker lite synd om honom, för det var ju liksom Hurt hade ingenstans att gå, och sen var det bara att det blev en bredsladd som man inte kunde hejda. Inte för att de krokade ihop, utan just bara för att bilen var överstyrd. Det är en rätt rolig kurva det där. Den är ju bankad och ganska snabb, men det är ändå en inbromsning och man kan ta flera olika spår. Så förstår att Rossi satsar, men varv två, kom igen.
Alltså jag kan tycka den där Romain Grosjeans omkörning av Jimmy Johnson, eller överkörning av Jimmy Johnson in i korkskruven där. Han hade gjort åtskilliga omkörningar där innan så, men det är lite så när man spelar det här Need for Speed på PlayStation, så är det man liksom man plöjer in i någon bara. Men ja, det var lite konstigt att han inte fick någon form av bestraffning där på ett sätt, men det var väl, jag vet inte.
Kanske är för att det var en bra show han bjöd på.
Ja, det var inte så stora insatser där. Det var ju mycket tjuv och rackarspel från stallkamraterna som höll på att bli varvade i den här tävlingen. Felix fick ju också lite order om att försöka hålla andra förare bakom sig. Så att det är bättre för oss ifall Hurta vinner till exempel. Och sen Johnson hade ju också fått order om att hålla Grosjean bakom sig så att Palou skulle kunna köra i mål ohotad. Inga blåflaggsregler alla Europa i IndyCar, och det tycker jag mycket om. Så jag har inget emot egentligen att de här stackarna som håller på att bli varvade får den här sortens order trots allt.
Men hur ser mästerskapsställningen ut här nu inför sista racet? Nu har vi, kan man säga, nu står det ju mellan två förare. Det är ju Alex Palou på 517 poäng och så har vi Pat O'Ward på 482, vilket är en differens på
35 poäng.
35 poäng, ja.
Så det betyder väl att om Palou kommer i mål på en tionde plats på Long Beach, då borde han stå som mästerskapssegrare. För ifall Award vinner från pole position, leder flest varv, då får han 54 poäng. Det är väl det Hurta fick här på Laguna Seca till exempel. Då behöver alltså Palou inte förlora mer än 34 poäng. Och tionde plats ger 20 poäng. Så en tionde plats nästa helg då, det är det Palou siktar på.
Avhäng nu kan man säga, Joseph Newgarden har ju matematisk chans att vinna också om vi säger Palou och O'Ward kraschar på första varvet och kommer inte i mål.
Grejen är den, bara att om man kommer till startet i en karlopp så får man ju poäng. Mm. Och i det här loppet då, Laguna Seca, den som kom på 25, 26 och 27 plats fick alla 5 poäng vardera. Så ifall Palou då bryter på första varvet i Long Beach, då får han ändå 5 poäng. Newgarden måste vinna från pole position med flest varv, annars har han inte någon chans alls.
Men han verkar ju själv också inse att det inte är så mycket, för jag läste något citat där efter racet. Han sa att nu åker vi till Long Beach och försöker att plocka hem andra platsen. Så han har själv också känner att det är kört.
Precis. Och andra platsen har han lite chans på. Han ligger 13 poäng efter Award i alla fall. Så att, ja.
Sen verkar det som att hela griden är väldigt imponerad av Chip Ganassi Racing som verkar vara tidigare. Det är ju teamet man ska slå i år. Och det säger ju allt när vi har 3 av 4 förare i topp 5 här nu. Men nu har ju Scott Dixon, får ju han nöja sig med att inte bli den förare som vinner den interna striden i teamet då. För han är ju avhängd så det sjunger av det också när det gäller Alex Palou. Och nu är ju även Marcus Ericsson och är honom i hälarna där från sin femte position. Det skiljer bara 15 poäng mellan Scott Dixon på fjärde och Marcus Ericsson på femte där nu. Det är, med tanke på Dixons vikande formkurva här nu på sistone, så ja, det, tänk om han blir tredje förare den här säsongen. Det trodde vi inte när säsongen började.
Nej, men alltså Marcus kommer ju åka dit med målsättning att vinna det där loppet för att plocka Dixon, det är jag helt övertygad om.
Det är en fjäder i hatten, minst sagt, vore det. Och Long Beach är inte jätteannorlunda från banan i Nashville, banan i Detroit där Marcus vann. Och Dixon har ju bara vunnit på Texas i år, som är ju helt annorlunda. Så Dixon, ja, jag jinxade ju honom. Och sen så blev han ju indragen i incidenten med Takuma Sato i korkskruven. Så han får vänta ett år till, åtminstone på att tangera AJ Foyts rekord på 7 IndyCar-titlar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hade också Indy Lights på Laguna Seca med Linus Lundqvist och Rasmus Lind i farten. Det hade vi hade ju svensk på pallen där.
Absolut, Lundqvist. Och det som är absolut roligast här är ju det faktum att han har säkrat sitt IndyCars-test. Det tycker jag ju är skitkul. 29 oktober, missa inte det alltså.
Vad vet du om det testet?
Inget mer än att det ska köras den 29 oktober. Vi vet faktiskt inte vilket team det är än som han kommer testa för. Men vi vet att han har säkrat det tack vare en bra placering i mästerskapet.
Vet du vilken bana?
Ja, men vi kan väl låta Linus själv berätta om detaljerna där kring och även hans kommentar från Laguna Seca.
Linus Lundqvist, näst sista Indy Lights-deltävlingen avslutad på Laguna Seca och ytterligare en pallplats för dig, P3 i sista racet idag.
Ja, ytterligare en pallplats. Hade ju som sagt velat att vi kunde avsluta med min vinst här på Laguna Seca, men vi visste också från igår att vi saknade lite fart, kanske speciellt mot Kyle och Andretti, så vi gjorde ganska stora setup-förändringar med hopp om att vi kunde hitta lite fart och försöka närma sig om honom, men jag tror att vi gick lite för långt, så ja, det gick bra de första 2-3 varven och sen efter det var det bara att hålla i och försöka hålla undan från Frost som var bakom, för jag visste att farten kommer inte finnas där för att kunna utmana varken David eller honom, men jag är ändå glad att vi försökte något. Det är det man måste göra ibland om man inte riktigt har den här speeden, så ändå kul att komma iväg med en pallplats härifrån.
Till och med 2 pallplatser härifrån, ytterligare en dubbelpall för dig, men kanske den största faktorn i hela det här resultatet för helgen är att du nu har säkrat tredje plats i Indy Lights 2021 och därmed det IndyCar-test som har stått till förfogande för topp 3 i mästerskapet. Vi vet att det kommer att ske den 29 oktober på Indianapolis Motor Speedway, på roadcourse-varianten där. Berätta om känslorna inför ditt första IndyCar-test.
Ja, men det känns jättebra. Och som sagt, vanligtvis så kanske, i alla fall för mig, så spelar det mindre roll om man blir tvåa, tre eller fyra i mästerskap. Men här i Indy Lights så gör det ju faktiskt skillnad. Som sagt, topp tre får ju ett test i IndyCar, så det ska bli riktigt, riktigt häftigt att få göra ett ordentligt test på IMS och roadcoursen där, som jag känner till ganska väl. Hade ju både en pole och en vinst där senast, så det ska bli kul att få hoppa i ett riktigt monster till bil och få se vad man kan göra där. Men samtidigt så har vi en helg kvar i Indy Lights på Mid-Ohio som vi gäller ju sluta på topp.
Vad tror du att det här IndyCar-testet kan betyda för dig sett till var du står idag och framtida karriärplaner?
Ja, time will tell tänkte jag säga. Vi får väl se. Men jag tror inte att det kommer skada om vi lyckas göra ett bra test och är snabba. Så mycket kan jag väl säga. Sen hoppas jag väl att det kan väl utkristallisera sig lite redan innan det. Men testet kommer nog ha ganska stor påverkan också.
Blicka framåt mot Mid-Ohio och finalhelgen om två veckor för er. Hur hoppas du, förutom det uppenbara, att få två bra resultat i Mid-Ohio att kunna avsluta den här säsongen?
Ja, utöver det vet jag inte om det är så mycket som sagt, utan vi går in och försöker slåss om vinster, och sen hade det varit kul att se också om vi kunde ha gjort en förbättring från förra gången vi var där, för då kändes det som vi saknade lite fart mot Andretti-bilarna, så det hade varit kul att se att vi kunde göra ett steg i rätt riktning, och sen vem vet, vi kanske kan vara med och slåss om både pole och vinst.
En andra och en tredje plats för Linus här i helgen då, som sagt. Men han har haft en väldigt bra säsong, och jag vet att han hade velat sikta ännu högre såklart och vinna hela grejen. Det vore väl konstigt annars, men jag tycker får han ett år till här nu Indy Lights, om det inte skulle bära hela vägen till IndyCar redan nästa säsong, så tror jag att han kommer vara stor favorit där.
Mm, det är en karriär som är spännande att följa, måste jag säga.
En annan karriär som också är intressant att följa, det är ju Rasmus Linde, den resan han har gjort här nu. Han började alltså i Portland förra veckan och kom nu till en av favoritbanorna, Laguna Seca, och han flyttade fram positionerna rejält där med en femteplats och en sjundeplats här nu i mål. Men han visade ju bra med racefart, som han säger själv, så matchade han ju Cal Kirkwoods race pace redan i Portlands andra race då. Men vi kan väl höra vad Rasmus själv hade att säga efter helgen här nu.
Ja, alltså det var kul att få köra Indy Lights nu på riktigt liksom. Jag menar, första helgen i Portland så var det mest att komma upp i fart liksom. I och med att jag inte har kört på, jag har aldrig kört riktigt på de här däckerna så i race eller tidkörningar så. Det var liksom, det tog lite tid då att lära sig de här däckerna på tidkörning då. Då när vi var lite efter. Sen så hade vi en fjärde tid där på tidkörning två då i Portland. När de tog bort min bästa varvtid då. För att de tyckte då att jag blockade en kille ut ur depån.
Ja, men det var ju, jag såg den tiden som poppar upp där i resultatlistan. Och det var, man satte både kaffet och allt i vrångstrupen där och tänkte att nu jäklar. Men det var ju synd.
Ja, så det var lite tråkigt. Så det är liksom, men vår race pace har varit bra hela tiden. Jag menar, i Portland hade jag ju andra snabbaste tid med dem, utan det var bara jag och Kyle som inte hade push to pass liksom. Så det var liksom, tiden har varit bra hela tiden. Det har liksom varit tidkörningen som har varit problemet lite, för man kommer ett steg bakom liksom. I och med att de här bilarna är så svåra att köra om i. Så sista racet där i Portland så var ju race pacen bra liksom, där vi körde samma tid som Kyle liksom. Jag menar, han har ju en säsong på med den här bilen liksom, och däck och allt sånt där liksom. Men sen så till Laguna då, så var det ju mest att vi hade inte lika mycket träningstid som vi hade i Portland då, så det var ju bara en träning då, så vi var trea på den träningen, vilket var väldigt bra egentligen, rätt ut så. Jag menar, många har varit där och testat innan, och så jag tyckte det var rätt så bra start. Sen så gjorde jag lite misstag där på första tidkörningen, det blev sexa där. Jag fick inte till piken på däcken riktigt. Sen så var det liksom mest, det är det som har varit grejen liksom, att komma upp, hitta den här piken på däckerna liksom. Det är svårt att lära känna däckerna på så kort tid. Men race-pacen har varit bra hela tiden. Jag menar, i race 2 och i race 1 så körde jag i kapp lite runt 2 sekunder på Malukas liksom. Så, när han blev 4 där. Så jag kom precis inom range till push to pass då, så kom gulflaggen och så det screwade oss lite sådär. Så vi hade kunnat ta Malukas tror jag där i race 1. Så Jag menar, farten finns där för topp tre i racerna. Det är bara att vi behöver få ihop tidkörningarna bättre.
Har det varit svårare än vad du hade kunnat tänka dig att hitta rätt med däcken just i, kvalformatet?
Ja, alltså, jag menar, jag har ju kört på Michelin hela året liksom, och de är helt annorlunda mot Coopers då. Så det, jag menar, det är som alla typer av däck. Det tar ett tag att lära känna ett däck. Det är just därför man oftast testar då innan en säsong, för att lära känna däcket riktigt sådär. Så det har varit lite, jag har varit liksom på bakfoten lite grann sådär innan varje tidkörning liksom. Men vi vet ju att farten har varit där. Det är bara att sätta ihop det liksom.
Du tog ju upp det, några placeringar. Du fick inte riktigt till kvalet inför andra racet då. Du startade på nionde plats där. Du tog det upp två placeringar, och det var, du hade ju, det var ju bud på mer där egentligen. Det var bara att varven tog slut för dig. Du körde väl i fatt. Det var det med Genis du körde i fatt på slutet.
Jag körde, det var ju samma där. Jag menar, vi körde i kapp nästan 2 sekunder på både Malukas där i race 1 och McGinnis i race 2. Liksom, så.
Vad tror du är det i din körning som gjort att det har gått så fort ändå att hitta farten? För du fick också väldigt mycket beröm bland av kommentatorerna på Indy Lights under racet där. Det är ju så att du har hittat, hittat rätt så fort.
Nej, racerna har gått mycket bättre. Jag menar, jag kan liksom inte svara riktigt på varför bättre i racerna, men jag menar, då är det inte nya däck. Det är liksom mycket mer grejer som ska spela in, liksom hur du kör i trafik och hur du ändrar setupen till racet liksom, med aero wash och allt sånt här liksom. Så jag menar, det är mycket andra grejer som ska klaffa ihop på ett race än bara ett snabbt tidkörningsvarv liksom. Så det tycker jag har varit bra. Racefarten har varit bra faktiskt.
Nu har du kört extremt mycket under senaste året, i och med att du har kört IMSA då. Är det någonting där du har kunnat ta med dig in i detta nu? För senaste gången du körde Indy Lights, du var ju med på tester och så var du med på träningen då, liksom det är St. Pete förra året innan de ställde in säsongen. Hur mycket har du, upplever du att du har blivit en bättre förare sedan dess, och på vilket sätt tror du?
Om jag får vara ärlig så är det min race, alltså min racecraft är mycket bättre nu än vad den har varit innan. Vilket har hjälpt mig mycket i IMSA. Jag menar, det är jättelånga race liksom. Jag menar, vi kör ju över 2 timmar stinter varje gång. Så jag menar, det har varit liksom det här mata varv liksom, och konstant och inte göra misstag liksom. Vilket jag tycker IMSA har hjälpt mig med rätt så mycket.
Det är gött att se 2 svenskar på Indy Lights griden, så återväxten liksom, svenska återväxten i IndyCar, den ser positiv ut den också.
Det är gött att höra 4 svenskar som har tävlat då i Laguna Seca i helgen. Och Stefan var ju där och höll ett öga på dem allihop som de skötte sig, och det får jag väl ändå tycka att de gör allihop.
Ja. Men det är tur att det inte är fler än 4, för då hade vi inte haft någon tid att snacka efteråt.
Ja, det har nästan blivit det. Att det svämmar över med svenskar.
Kan det bli för mycket av det goda alltså?
Nej, det tror jag inte. Det kan det väl inte bli. Det är inte som att spanjorerna klagar på att det är för många spanjorer mot GP.
Nej, men det är väl ganska naturligt ändå för svensk racing att det är många som väljer den här vägen, med tanke på de bonussystem som finns i USA med stipendier och så vidare. Man kan klättra, och när europeisk racing är så pass svårarbetad och fruktansvärt dyr, så är det ju ett alldeles utmärkt alternativ.
Och nu är det ju 2 veckor kvar till det avslutande eventet på Mid-Ohio. Den 1-3 oktober kommer det eventet äga rum då, omgångarna 19-20. Då får vi se vem av Cal Kirkwood och David Maluka som det nu handlar om, som ska ta hem mästerskapet där. Där har det ju varit, alltså Cal Kirkwood imponerade ju otroligt nu här på Laguna Seca. Det var ju alltså utklassningsstil, han vann väl med över 20 sekunder.
Ja, det är väldigt sällan man ser någon vinna så stort i just Indy Lights. Kan han ha att göra med att han förstod däcken väldigt väl? De körde i 35 varv långa lopp, vilket är ju ganska mycket längre än vad IndyCar-pojkarna gjorde på sina däck. Det var knappt någon som körde mer än 30 varv. Så 35 varv på ett sätt däck på Laguna Seca, som är en halkig och slitsam bana på däcken. Kirkwood har upptäckt någonting där.
Men frågan är, det verkar inte säkert att han får en styrning i IndyCar, alltså en av de mest framstående styrningarna. Jag tänkte att det borde vara gjutet med en plats i Andretti där, men det har ju ändå varit, Devlin DeFrancesco har ju varit en av de förhandsfavoriterna till att ta en av heltidsplatserna där till nästa säsong. Men jag vet inte, tar man en sån som Cal Kirkwood med den talangen som han visar, har fostrats i Andretti hela vägen upp genom Road to Indy, så måste det ju ändå vara... Han borde vara given där också. Men jag tyckte Michael Andretti när han intervjuades här under helgen, att han verkade inte så här superövertygad. Han sa att nej, men vi behåller dem inom familjen och så där. Han var ganska avvaktande i sina kommentarer ändå.
Men Andretti-bilen IndyCar som det är frågan om då, det är ju Hinchcliffs bil, och vill man verkligen fördöma Kirkwoods karriär bara så där, för den här bilen har inte fungerat på många år, så det kanske är smart att ta den som har mest pengar på fickan att i den bilen, oavsett resultat, och backa upp det med.
Det är det som är lite häftigt. Oavsett om du pratar europeisk racing eller om du pratar amerikansk racing, så är det så lätt att titta på det och tänka att det här är liksom ett lager, att allting är klart och tydligt. Men när man väl börjar skrapa på ytan så inser man ju någonstans att det handlar om så otroligt många lager. Och precis som du säger, Jakob, det handlar ju om att vara smart här och tänka rätt när man har fostrat någon förare. Så det gäller ju att inte bara lägga ihop ett och ett, blir ju sällan två. Det kan ju bli både tre och fyra, för det kommer in saker från både vänster och höger när man börjar titta och gräva lite djupare. Och det tycker jag faktiskt är otroligt häftigt.
Men nu väntar ju säsongsavslutningen på Long Beach gator. Det är klassisk mark.
Ja, det känns nästan naturligt att vi ska avsluta på säsongen på Long Beach. Trots att det är ett lopp som vanligtvis brukar ske i april. Och det har gjorts sedan 1975. Då det första Long Beach Grand Prix arrangerades. Då var det för Formel 5000-bilar. Och sen så körde man ju som bekant Formel 1 på de här gatorna från 1976 till och med 1983. Du är inte så gammal att du kommer ihåg Formel 1-loppen, men det är ju klassiska bilder man brukar se därifrån.
Jag är ju, vurmar ju för gammal racing, Formel 1-racing, gamla bilar och så där. Jag tycker när man googlar på Long Beach på 70-talet, alltså det finns otroligt mycket vackra bilder därifrån. Och kuperat, och ja, det är mycket att njuta av där. Men den här layouten har ju sett lite olika ut, va? Just IndyCar-layouten, kanske även F1-layouten genom åren.
Fram till år 2000 så bytte banan layout väldigt många gånger, jag tappar räkningen till och med. Så den banan vi kör på idag, det är knappt någon kurva som är detsamma som, ja, där Gilles Villeneuve vann och där Clay Regazzoni vann och så vidare. Men det är samma gator, men den har möblerats om ganska mycket, men senaste gången var då år 2000. Första IndyCar-loppet här, det var 1984 och då vann Mario Andretti, och Mario Andretti vann ju även Formel 1 på de här gatorna 1977, ända att klara av dubben. Och det här loppet har alltid varit på schemat sedan dess, förutom då pandemiåret 2020 förstås. Nuvarande bansträckning är 1,97 mil lång, alltså 3167 meter, 11 kurvor allt som allt. Kommer köra 85 varv, som blir 269 km. Varvrekordet på just den här layouten är Joseph Newgardens från 2018, 1.07,551. Den snabbaste banan någonsin är ju den layouten som körde på 90-talet, så Gilles de France polevarv från 1997 är faktiskt det allra snabbaste man har kört där. Det körde man på 111 miles per hour, vilket i runda slängor blir väl 175-180 km timmen i snitt ungefär. Men den här banan är nästan lika snabb som den var då på 90-talet. I alla fall det snabbaste loppet här, det var det som Simon Pagenaud vann 2016 när han snittade på 160 km när han segrade den gången.
Det är ganska kul tycker jag när man tittar på de tidigare vinnarna bland de aktiva. Så det är väldigt många förare här nu som kör i år som har vunnit här tidigare. Vi har Helio Castroneves, vi har Will Power har vunnit två gånger, Sebastian Bourdais har vunnit tre gånger, men han vann ju allt där ett tag. Det var väl under kartperioden, eller?
Ja, de sista åren, kart, champ car, åren när Bourdais vann tre år idag.
Sen Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato, Scott Dixon såklart, Bagenaud nämnde du, till och med James Hinchcliffe har vunnit här, och så Alexander Rossi har vunnit de två senaste gångerna, va?
Ja, från pole bägge gångerna, så han är ju jättehet på den här banan.
Är det svårt? Det är ganska svårt att köra om här, va? För vad kännetecknar banan, den nuvarande banlayouten skulle jag säga?
Många gulflagg, svårt att köra om, lite statisk galopp. Man har skiftat hur många varv man kör på, bara så att det inte blir för mycket bränslesparande. Det är mycket kortare lopp än de flesta liksom road courses som Laguna Seca, som var 330 km någonting tror jag det var. Men det är ju såklart för att det är lägre snitthastigheter på stadsbanor. Men två depåstopp borde de kunna klara av ändå på den här banan. Senaste gången loppet klarade sig utan gulflagg var 2016. Innan dess var det på 80-talet. Så det blir ganska många gulflagg. 3-4 är medianvärdet ungefär. Men 2019 var det bara en precis i början av loppet. Flest gulflaggor, 7 stycken 1998. Och om man ska nämna ett klassiskt lopp så är 98 nog det mest klassiska. Där mycket karambolage, och Alex Zanardi var inblandad i ett sådant karambolage och var vid en punkt ett varv efter. Men han körde upp sig och sen körde han förbi Brian Herta med två varv kvar. Och Dario Franchitti kom två den gången. Och det var ju väldigt typiskt för Brian Herta var ju verkligen Zanardis slag på sig där under några år. Sämsta startplatser någon vunnit ifrån. Många har ju startat högt upp i fälten. Rossi som sagt vann de två senaste gångerna här från pole position. 10 av 36 gånger har loppet vunnits från pole. Men apropå Paul Tracy så är han den som har vunnit från sämst startplats i IndyCar. Från 17 år 2000 och Mike Conway vann också från 17 plats år 2014. Så det går, men då måste man göra gulflaggorna på sin sida.
Men startkrascher är ganska vanliga här, precis som i Portland.
Tyvärr ganska exakt lika vanliga ändå. De senaste tre gångerna så har säkerhetsbilen gått ut på första varvet. Förra gången blev Marcus indragen, han kanske till och med var med och orsakade den lite grann. Det var väl hans andra eller tredje IndyCar-lopp. Det var ju det där fontänområdet precis i början av varvet. Men det är ganska vanligt med startkrascher på den här banan. Särskilt på just den här layouten. För det är så himla smalt när man går in. Det är Shoreline Drive som start- och målrakan, eller kurvan är det egentligen kallas. Den är ganska bred och sen smalar banan av rätt rejält när man kommer in i det här fontänområdet. Så där händer det ofta lite ihopkrokningar i början av loppen.
Men då sitter vi på att snacka ner Long Beach i avsnitt 100 av Indiepodden nästa vecka då. Men vad, tror du det kommer bli någon after work i paddocken där efter Long Beach? Det borde det bli.
Det borde det verkligen bli. Inte bara för Indiepodden utan för hela IndyCar-cirkusen när de har kämpat sig igenom ytterligare ett pandemiår. Så en eloge till allihopa att man äntligen får till den här klassiken Long Beach.
Hur ser helgupplägget här nu? Det är väl, ja nej, men det är två träningar. Det är en ganska klassisk upplägg nu just på Long Beach. Träning ett på fredag och så träning två och kval på lördagen då. Så race på söndagen där.
Det är skönt med konsekventa tider. För nu de här tre sista loppen så har alla lopp startat 21.30 svensk tid. Så det är enkelt att komma ihåg då.
Det är bra för oss som börjar bli lite äldre och tappa folk i sämre syn och så. Eller det tänker jag bara för, är det bara för, ja kanske, det kanske bara det kanske. Förresten, du var inne på det förut. Du sa ju att Long Beach brukar ju köras i april, va?
Ja.
Nu har de ju släppt 2022 års schema.
Mm, äntligen.
Och då är ju Long Beach tillbaka i april månad. Den 10 april kör de på Long Beach då. Men vad tycker du om det nya schemat, Jakob?
Mycket bra att man börjar tidigare. Så St. Pete redan i februari. Men jag tycker fortfarande att säsongen avslutas lite för tidigt. Var det 10 september går finalen på Laguna Seca.
Nej, 11 september till och med verkar som här.
Ja, den helgen.
Ja, så. Den helgen, ja precis. Ja, det är lite väl tidigt. Men om vi skulle dyka ner i själva kalendern så har vi ju lite några nytillskott här. Eller några efterlängtade återvändare. Vi har ju Toronto, hoppas vi kunna vara tillbaka då den 17 juni. Det är planerat till. Toronto har utgått två år i rad här nu på grund av pandemin. Och sen så har vi Iowa Speedway. Dubbelrace där. Den 23 och 24 juli. Så att då får vi åtminstone två fler ovalrace i år, nästa år.
Det är en uppryckning från årets kalender som för ett år sedan när det släpptes så var jag ganska kritisk mot det bara för att vi förlorade ett antal lopp som jag tyckte om och en del lopp som ja, har uteblivit, men det har ju med pandemin mycket att göra. Så det här är lite bättre. Jag skulle fortfarande vilja ha ett par fler ovaltävlingar. Det blir ingen doubleheader på Texas eller Detroit den här gången och Texas blir redan i mars månad. Om andra loppet och förhoppningsvis så blir det inte någon vinterstorm i Texas den här gången. Men en kritik som jag sett mot den här kalendern är att Texasloppet kommer vara samtidigt som Sebring 12 timmars. Där en hel del IndyCar-förare brukar vara med så det kan bli en tuff helg för dem då ifall de ska flyga mellan Florida och loppet i Texas. Men allt som allt... Vi har inte förlorat något den här gången utan bara Iowa som tillskott, så det är bra.
Totalt 17 race alltså. Det ska bli, ja, jag ser redan fram emot premiären där. Det är synd att det ska vara så förbannat lång tid tills dess.
Ja, precis. Men så säger vi ju varje år.
Med det så tar vi väl rundar av veckans Indiepodden. Tack till våra samarbetspartners Auto Motorsport och TicoRacingShop.com. Och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på StefanJohansson.art när ni anger rabattkoden
Indiepodden.
Tack Jakob, tack Anna för den här veckan, så hörs vi om en vecka igen.
Tack Ronny, tack Anna.
Tack och hej, vi hörs nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.